För att introducera kvällens ämne så tänkte jag på två saker. Det första är, man frågade en man en gång så här: vet du vem den heliga ande är? Det var en kristen man. Och då svarar mannen så här: ja, det är han som gör att det blir någon fart på saker och ting. Och det är lite intressant svar. Det andra jag tänkte på, det var faktiskt en helt sekulär forskare som heter Stephen Hawking. Är något man har hört det namnet? Han är död nu tror jag, men han satt i rullstol, var sjuk i sitt liv och forskade om universums uppkomst, var ju en av världens främsta fysiker då, inte troende på något sätt vad jag förstår, skrivit en del böcker och var väldigt populär, lite grann rockstjärnestatus hade han. Men i ett ögonblick av klarhet när han höll på att jobba med alla sina matematiska formler som beskriver hur universum kom till, så, eller rättare sagt hur det såg ut bara några millisekunder efter skapelseögonblicket då. Eller ja, han trodde ju inte att det var en gud som var skapad. Men han satt där med sina ekvationer och skrev då någonstans att han undrade vad det var som andades liv, eller andades eld tror han beskrev, i de här ekvationerna. Alltså en ekvation då med alla möjliga obekanta matematik kan man ju skriva upp. Men det är ju bara symboler på papper. Vad är det som gör att det här fungerar? Att det finns kraft i det på något vis? Va? Eller rättare sagt, vem kan göra att det blir liv i det på något vis? I något slags filosofisk klarhet där så funderade han över det där. Och vi kan överföra det här till när det gäller församlingen. Därför att vi läser om Jesus, vi läser om försoningen, om frälsningen. Vi läser om vad församling är, det är en kropp och allt det här. Men vi kan fundera över hur ska teorin kunna få liv? Hur ska det som vi lär oss kunna få någon som helst praktisk betydelse? Förutom att vi vet om det, va? Och då kommer vi säkert mycket in på det här med andens nådegåvor, va? Det finns mycket som den heliga anden gör, men en sak som anden gör, det är att genom att anden bor i alla församlingens, kroppens lemmar, så ger den liv åt hela kroppen. Och det är genom anden som det här då kan bli någonting annat än en teoretisk gemenskap. Vi skulle ju kunna tänka oss att vi bara var en klubb för inbördes beundran eller någonting sånt där. Eller liksom en schackklubb eller en religiös. Att vi möttes för att läsa intressant litteratur, men att det liksom inte fanns något liv bakom det. Va? Men Guds församling, Bibeln pekar ju på att församlingarna vi möts så här, det ska vara en levande gemenskap. Och då är frågan, vem kan andas eld i de här bokstäverna? Vem kan göra det? Det är ju anden. Och ett sätt det sker då är genom att han fördelar gåvor över de olika personerna som ingår i en församlingsgemenskap. Och när de här olika gåvorna får samverka, då blir kroppen verkligen levande. Om du tänker en kropp som haltar, så funkar inte den så bra. Eller en kropp där armen hänger rakt ner och inte kan användas någonting. Den lever fortfarande, men den är inte särskilt användbar på samma sätt. Om hela kroppen har liv, alla lemmarna sitter ihop på rätt sätt och alla lemmarna gör det de ska. Och jag menar, det är omöjligt för mig att veta exakt vad eran uppgift är i Guds rike. Jag kanske kan ha en aning om vad jag ska göra. Men om jag gör det anden har lagt ner mig, och du gör det, och du gör det, och du gör det, då blir det här liksom en helhet. Det blir en levande kropp, va? Som inte haltar, som inte har lemmar, som inte fungerar. Utan det blir någonting av det. Va? Då blir det så att då har anden satt fart på det, så att säga. Va? Då funkar det på något sätt. Va? Och det där tycker jag man ska tänka på när man läser om nådegåvorna. Att här handlar det inte om att vissa av medlemmarna ska synas mer eller sola sig i glansen av att de har fått någon gåva som ingen annan har, utan gåvorna är givna till församlingen för att församlingen ska fungera. Sen fördelas det här över kroppens lemmar som Gud vill, men det är liksom helheten som är det viktiga, va? att Jesus är huvudet, han ska styra församlingen. Sen fördelar han det här genom sin ande på oss var och en. För att hålla ihop oss, för att... Alltså andens gåvor handlar dels om att vi bygger upp kroppen inåt. Och att vi kan verka utåt. Vi har läst om evangelisation och mission. Så att det är en inre uppbyggelse och sen att ge kraft att gå ut och vinna människor för Gud. Jag tror att där bör man börja, va? Läser vi om Jesus så det står väldigt tydligt att han hade avstått från allt när han lämnade sin far i himlen och han blev en tjänare som du och jag. Och han blev beklädd med den heliga andes kraft. Och sen ser vi att Jesus, även om det inte kallas nådegåvor på den tiden, så verkar han ha fungerat i alla de gåvor som Bibeln sen beskriver att olika kristna kan få. Han förmedlade, han var vishet, han förmedlade andlig kunskap till människor, han hade en tydlig profetisk ton, han såg rakt igenom människor. Han behövde säga så, säger Herren, utan han talade själv, han botade sjuka, han gjorde kraftgärningar. Och så vidare, va? Så det ser vi väldigt tydligt. Så Jesus fungerade liksom i hela det här spektret. Det står om Johannes döparen säger någonting om Jesus som är jätteintressant, nämligen att Gud ger sonen anden utan att mäta. Det fanns liksom ingen gräns för hur mycket av helig ande Jesus bar på. Men för dig och mig är situationen faktiskt annorlunda. Om när vi ska börja läsa här ska vi se att Gud ger oss en viss portion av nåd. Tillräckligt för allihopa. Men han ger mer nåd till vissa för att de ska kunna ha en speciell gåva. Till exempel. Och det har inte att göra med att de är bättre utan att de kanske till och med att de är sämre i någon mening. Att de behöver mer nåd än andra. Och är svagare än andra. Men Jesus fungerar allt detta. Och när församlingen fungerar som Gud har tänkt, då finns hela det här spektret av olika tjänster och gåvor i församlingen. Och det gör att då fungerar församlingen. I alla avseenden som Gud har tänkt. Så det vi ska läsa lite grann om nu handlar om nådegåvorna. De som Gud har talat om. Och jag vill börja i evangelierna. För att de nämns på ett ställe. Uttryckligen, Markus 16, i slutet på, vi läste missionsbefallningen här för en vecka sedan, va? Och då talar Jesus om att hans lärjungar ska gå ut i hela världen. Och då i slutet på den befallningen så nämner han saker som otvetydigt handlar om nådegåvorna, det förstår vi sen, men när de hörde det här så kanske de inte hörde det första gången, så tänkte de nog inte det. Men vi förstår att det är det frågan om. Och i Markus 16, vers 15 till 18 då. Och Jesus sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och bedöpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Vad säger en sak där bara när du läser vidare? Dopet är viktigt för vår frälsning. Men skillnaden mellan tro eller skillnaden mellan frälsning och fördömelse är tro i första hand. Inte någon yttre ritual som vi gör. Det är viktigt att komma ihåg det. Men så kommer han då. Tecken ska följa dem som tror detta. Nu talar han om att någonting övernaturligt ska följa dem som tror. Och så nämner han då några saker. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Kunna läsa vidare. Det är förmodligen kraftgärningarnas gåva som Jesus hänvisar till det. De ska tala med nya tungor. Där ser vi gåvan att tala olika tungor. Sen kommer de ska ta ormar i händerna. Ja, det vet vi inte riktigt om det är någon gåva. Det ska inte skada dem om de dricker något dödligt gift. Det kanske inte är någon gåva heller. Men sen nämner han slutligen, de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Här tror jag han nämner helandets gåvor. Så att det verkar som att Jesus här redan liksom gläntar på dörren till den undervisning om nådegåvorna som kommer sen i breven. Och nämner då tre gåvor. Kraftgärningar, tungotalets gåva och helandets gåva. Men mig veteligen så är det här enda stället i evangelierna som det nämns på det sättet. Kring Jesus så skedde ju det här hela tiden. Men det talas inte om de som särskilda gåvor som ges till olika personer, utan det fanns allting hos honom. Och eftersom vi är Kristi kropp på jorden, han i huvudet ska styra oss, så tror jag att i kroppen ska det finnas allt det som Jesus hade när han gick här nere de 3 åren. Det ska inte saknas någonting. Det är meningen att allt det ska finnas. Då. Hela det här spektrat av andliga gåvor. Sen när vi då kommer till apostlagärningarna så dyker de här upp med jämna mellanrum. Vi gör några snabba nedslag bara. Apostlagärningarna 2, vers 3-4. Det kommer gå undan nu när vi ska hoppa, men allting finns uppskrivet på pappret, så hinner ni inte med så läs gärna det hemma. Det står i 2 kapitlet från vers 1, när pingstdagen hade kommit var de alla samlade, det handlar om dem på Jesus troende. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem, och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Läser man vidare så ser man att det är 2 eller kanske till och med 3 gåvor som visar sig här samtidigt. Dels tungotal, det sägs rent ut. Men eftersom de som hörde det här förstod det, så skulle man kunna säga att det var profetiskt budskap också. Det var profetians gåva. För när Petrus citerar Joel längre fram så säger han att det här är profetiskt. Någonting profetiskt som har hänt. Sen skulle man kunna vrida på det ännu mer och säga att det var tungotal med uttydning på något sätt kombinerat. Alltså det kan vara 3 gåvor som visar sig samtidigt här. Men det brukar hänvisa till är tungotalets gåva. Vers 38. Då säger Petrus någonting om hur man får tag på det här. För efter att han har predikat så säger han: omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn, sätter er synder bli förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Så att direkt efteråt så förklarar Petrus vad det som har hänt och hur vem som helst kan få del av det. Kom till tro på Jesus, omvänd dig, låt döpa dig i vatten. Då ska det här som vi har varit med om precis bli en del av ditt liv. Kapitel 5, Apostlagärningarna. Så talar Petrus inför stora rådet, och då nämner han också vad som är kravet för att få den helige ande. Vi är vittnen till detta, nämligen att Jesus har uppstått. Vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Så att omvändelse, tro, lydnad för Gud leder till att vi kan få del av detta i våra liv då. 10 kapitlet. Vers 44-47. Och då är Petrus på besök hos Cornelius. Han var hedning, en soldat som trodde på Gud men inte hade klart för sig vem Jesus var. Petrus kommer dit, predikar om Jesus, och står det så här: medan Petrus ännu talade följde den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Här ser vi ju då den här tungotalets gåva visar sig direkt hos hedningarna då. Och så i 19 kapitlet. Det finns andra exempel också, men jag tar bara några stycken. 19 kapitlet. Och det här har vi läst förut när Petrus, eller Paulus, kommer till Efesos och träffar några lärjungar som inte hade tagit emot den helige ande. Och det säger han i 3 versen. Då frågade Paulus: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa det: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När han fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. Här kom tungotalet tillbaka, profetians gåva också. Väldigt likt det som hände i andra kapitlet. Kanske var det här också uttydning, tungotal med en följande uttydning, som vi som har varit med ett tag har erfarenhet av, att någon har först talat ett budskap i tungan och sen har man uttydning. Men det vi ska ha klart för oss är att i evangelierna står inte mycket om det här. Jesus nämner det i Markus 16. I apostlagärningarna här så verkar det som att de upplever det först innan de vet riktigt vad det är för någonting. Märker ni det? Det fanns inte en färdig teologi kring det här som de kunde gå till manual och se, okej, så här ska man göra nu. Men det där kommer sen. När de får problem i Korint och i Rom till exempel kring det här, så måste Paulus skriva till dem och berätta att de här gåvorna finns det, så här använder man dem på rätt sätt, så här gör man inte och så vidare. Va? Och det här är viktigt för oss att förstå. Att Gud säger inte så här: lär dig allt om nådegåvorna först, sen ska jag använda dig i dem. Utan han gör precis tvärtom. Han säger så här: har du ett villigt hjärta, men du kanske inte förstår riktigt, men är du öppen för mig så vill jag använda dig som du är. Och då vill jag lägga ner de här gåvorna i dig och använda det. Sen får du spegla dig själv i det som är skrivet här sen och lära dig. Men det är inte så att vi måste veta en massa saker innan. Det är bra att vi vet att den helige ande finns. Det är bra att vi vet att vi kan bli döpta i helige ande. Men ta dem i 10 kapitlet här. De hade inte en aning om vad som skulle hända. De lyssnade på någon som predikade om Jesus bara. Helt plötsligt så funkar det bara. Och det tror jag är jätteviktigt. Alltså, kristendomen är inte en informationsreligion eller en kunskapsreligion i den bemärkelsen att vi måste växa jättemycket kunskap och sen kan någonting fungera. Utan det här går hand i hand. Gud säger vi ska växa i nåd och sanning. Vi får vara med om det innan vi faktiskt kan förklara exakt vad det som händer. Är ni med på det? Vem av oss kan, som har upplevt frälsning, kan säga så här gick det till när Jesus renade mig i sitt blod? Det kan vi inte säga. Det vet vi inte. Det är något mysterium i det där. Men vi har längtat efter det, vi har öppnat oss för det, så har vi tagit emot det. Och sen har vi, jag lyssnade senast idag på en predikan som handlar om just det, vad som händer när Jesus hänger på korset och dör. Det är ju fantastiskt. Alltså, får ständigt återvända till det och förstå, oj, han bar mina synder. Jag trodde ju på det igår, men idag vet jag lite mer. Men det funkade igår, även om jag inte visste så mycket då, om jag säger så. Det är likadant med det här, va? Att Gud vill låta oss vara med om det innan vi kanske kan sätta ord på det. Man brukar säga så här: det är bättre att ha det och inte veta hur man ska, vad det kallas, än att veta allt om det och inte ha det. Förstår ni vad jag menar? Det är bättre att vi får vara med om det, och så får vi prata om det sen. Vad var det egentligen som hände här nu? Vilken gåva kan det ha varit och så vidare? Kan vi lära oss något? Kan vi göra det bättre? Det är bättre att vi får vara med om det och så får vi korrigera sen, än att vi vet allting och så händer det. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Men då kommer vi in i de klassiska sammanhang där Paulus skriver om det här. Romarbrevet först. Där vi verkligen hittar något som liknar en manual till, eller någon slags beskrivning av vad det här är för någonting. Romarbrevet 12, förlåt mig. De första 11 kapitlerna så talar Paulus om frälsningen i alla möjliga olika vinklar och vrår från alla möjliga håll och sådär, va? Och han slutar med en lovsång till den outgrundlige. Han liksom fascineras över hur Gud frälser människor och vilket sätt han gör det på. Och sen från 12 kapitlet framåt börjar han tala lite grann om vad vi som har kommit till tro ska tänka på. Och då pratar han om församlingen från vers 3, kapitel 12. Och då säger han, i kraft av den nåd som jag har fått, ser ni här, att Paulus talar utifrån den gåva och nåd han hade fått ifrån Gud, va? Då säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och sen kommer han till församlingen här nu, va? Till liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Här talar han om kroppen, va? Kroppen har olika lemmar. Ser ni att det står varandras lemmar? Alltså du tillhör dina bröder och systrar och de tillhör dig. Vi är ett, va? Det är det vi liksom poängterar när vi bryter bröd i nattvarden. Vi är ett. Vi behöver se på varandra på det sättet. Vi tillhör varandra. Va? Och så säger han då, vi har olika gåvor, allt efter en nåd som vi har fått. Mm? Med Jesus så delar Gud ut obegränsat med nåd. Va? Men för oss så är det liksom, vi får en viss mängd beroende på vilken uppgift vi har. Alltid tillräckligt, men en del behöver mer för att de ska ha en annan uppgift. Och andra klarar sig med mindre. Den som har profetians gåva ska profetera över den stämmelse med tron. Nu börjar han tala om vilka gåvor som finns. Profetisk gåva. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Här har du ett antal gåvor. Här används inte ordet nådegåva rent ut. Därför menar jag en del att det här handlar kanske inte första hand om nådegåvor. Men jag tror att det är en blandning av nådegåvor och andra typer av uppgifter kan ha i Guds rike. Men ordet nådegåva är alldeles riktigt används inte här. Men det talas om profetisk gåva, gåva att tjäna, att undervisa, att förmana, att dela ut gåvor. I en annan översättning står det visa barmhärtighet, tror jag. Nej, det står längre fram, förlåt. Och den som leder församlingen ska vara nitisk, alltså forma ledarskap och utöva barmhärtighet. Det är ett antal gåvor som han talar om. Och sen hamnar vi då i andra Korinthierbrevet 12. Och där finns den kanske ännu mer klassiska uppräkningen av vad det är för olika typer av gåvor som finns. Och jag inser nu att det är helt omöjligt att gå igenom allt det här på en kväll. Egentligen skulle vi ha haft andens gåvor del 1 och del 2. Men ni får läsa hemma sen också, så får återkomma till detta. Det finns så mycket att läsa om det här. Men då talar han ifrån fjärde versen i första Korinthierbrevet. Och då använder han ordet nådegåvor rent ut. Och då säger han, det finns olika slags nådegåvor men anden är densamma. Jätteviktigt.
Så är det första Korinthierbrevet?
Andra. Första Korinthierbrevet. Så har jag andra. Förlåt mig. Ja, det var fel.
Första Korinthierbrevet 12.
Första Korinthierbrevet 12. Ja.
Måste hålla ögonen på.
Ja, det får man göra. Ja, det är riktigt. Om ni hade varit svenska nu så hade ni suttit och låtsas med ingenting. Och inte sagt någonting. Men det är bra att inte är svensk. Och 4. Det finns olika slags nådegåvor men anden är densamma. Senare det ska vara samma ande i hela kroppen men den visar sig på olika sätt. Det finns olika slags tjänster men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Innan vi läser vidare då de olika gåvorna. Det här är jätteviktigt, va? Att du och jag har olika gåvor, olika uppgifter. Men det övergripande, vad ska vi säga, syftet med det Gud gör genom anden i församlingen är nytta. Effektivitet. Gud är väldigt mån om att allt som sker ska vara uppbyggligt till hjälp, till nytta för människor. Anden uppenbarar sig aldrig på det sättet att det blir onyttigt på något sätt. Eller liksom till spillo. Utan det är meningen att det alltid ska hjälpa att bygga upp, att uppmuntra, tillrättavisa, korrigera. Så att det blir till nytta för den. Det är jätteviktigt. Och sen kommer då de här olika gåvorna. Och då säger han. Den ene får av anden ord av vishet. Läs om Jesus hans vishet, så förstår du vad det är frågan om. Den andra ord av kunskap genom samma ande. Där finns lite olika uppfattningar vad det är. Men jag tror det handlar om det vi läste med Romarbrevet, om att den som undervisar. Jag tror att det har med undervisning att göra. Ord av kunskap. En får tro genom samma ande. Trons gåva är en gåva då människor kan uppleva en mycket djup förvissning i sina hjärtan att någonting kommer att ske. Gud vill göra något speciellt. Hela någon eller gripa in på något sätt. Och då kan de berätta det för andra. Så att man kan skapa en atmosfär av tro för olika saker. En får gåvor att bota genom samma ande. Här nämns det som vi läste förut, va? Att Gud kan göra under. Och då kan han välja att göra det genom vissa människor då. Eva berättade ju förra gången när hon blev helad på Öland. Minns jag ju. Och det var en man som bar för henne som många av oss tror hade. Helandes gåva. Men det är Gud som ska ära den. Men vissa människor använder den särskilt på det sättet. En annan att utföra kraftgärningar. Här kan det handla om att hjälpa till befria människor som är under demoniskt betryck till exempel. En får gåvan att profetera. Det är ju att tala direkt från Gud till människor. Va? Ge budskap till människor som inte kunnat tänka ut själva. Jag minns att jag var med om det. På ett alldeles speciellt sätt vid ett tillfälle. Jag hade väldiga svårigheter med saker som hände i en församling jag var med i. Och jag sökte upp en gammal begravningsentreprenör och försökte lätta mitt hjärta i församlingen. Och jag försökte berätta det här och det här som händer och det känns inte rätt. Men jag liksom nådde inte fram till honom. Han förstod inte vad jag sa. Så jag var beredd att gå därifrån. Men då sa han så här, du, innan det går, vi kan väl be tillsammans. Då gjorde vi det. Och när vi bad, då fick han ett budskap till mig. Det var så märkligt för att han förstod inte själv vad han sa. Men han sa, han förklarade min situation för mig fullständigt. Och sen talade han om för mig vad jag ska göra. Väldigt tydligt. Och just att det kom i en situation när han inte förstod själv vad det var frågan om. Det var väldigt märkligt. Ett profetiskt budskap. Och det kan ske från talarstolen, det kan ske i en sång man väljer, det kan ske på många olika sätt. En annan att skilja mellan andar. Ibland utsätts vi för attacker utifrån. Det kan komma människor som har med sig andra andar än den helige ande. Du behöver kunna se det och avslöja det på olika sätt. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyra tungomål. Här kommer då tungomålstalaren tillbaka då. Att vi kan bära fram budskap i ett annat språk och så kan någon uttyda den. Men så kommer det då. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Men det är också en poäng i det här. Du och jag styr inte det här. Det kan finnas gåvor vi blir särskilt fascinerade över som vi kan längta efter och vi kan be om, va? Men det här är någonting som Gud suveränt bestämmer. Nu utser jag den och den, tänker Gud, att bära den här gåvan. Och jag kommer använda den på det här sättet. Vi kan söka Herren och be om mer. Men det är anden som fördelar gåvorna efter sin vilja. Väldigt, väldigt viktigt. Och det är väldigt, väldigt viktigt att inte vi tror att vi kan gå till någon och ge dem en gåva. Det är jätteviktigt. Det finns en period i pingströrelsen så hörde jag talas om att man pratar om en gåva som heter gåvan att dela ut nådegåvor. Den finns inte. Nej. Då har man satt sig i Guds ställe, det får man inte göra. Liksom. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi inte försöker styra det här. Vi får söka Gud. Dessutom är det så här att vi ska vara försiktiga med att tala om för andra vad de har för gåvor. Det kan lägga, dels kan det lägga en väldigt krav på dem. Om jag går till någon och säger så här, jag tror att du har den här gåvan. Om jag träffar fel då, det kan bli väldigt, väldigt svårt för den människan att ta sig ur det. Den kan känna ett krav på sig som den inte kan leva upp till. Va? Så där bör man vara väldigt försiktig. Men känner man väldigt tydligt att ja, men det här är nog, låt säga att någon här inne säger någonting vid ett tillfälle man upplever, här fanns en profetisk ton i det här, något speciellt. Då kan man gå och uppmuntra och säga, jag tror att det du gjorde nu var någonting, det låg något profetiskt i det. Då är det på ett annat sätt. Va? Men att gå till någon som man inte känner och där det inte finns en förtroende relation och säga du har den gåvan, och det kan bli jättefel. Va? Så det är jätteviktigt. Gud säger vilken gåva jag har. Och nu vet jag att det finns såna här undersökningar man kan göra som bygger på statistik och sånt där. Man undersöker människors personlighet och så vidare för att ta reda på vilka andliga gåvor de har. Gör inga sådana undersökningar. De träffar fel, för de bygger på statistik och de bygger på andra saker. Jag tror inte alls på dem. Jag tror inte att, därför att det blir lätt att vi förväxlar människors personliga egenskaper med andligt nåd och gåvor. Och väldigt ofta har de inte ett dugg med varandra. Mose som var en profet, han var trög i talet. Jag tror inte det var falsk blygsamhet. Han sa det, jag kan inte tala sen. Nej, men jag ska lära dig, säger Gud. Det är en helt annan sak. Va? Så att jag tror att det är viktigt att vi är försiktiga. Det är anden som gör det här.
Får jag fråga en sak?
Ja!
Man hör ju och läser om den och den. Jag har fått ett kunskapens ord.
Ja, just det.
Är det bibliskt?
Ja, alltså då hänvisar man till det här och det står ord av kunskap, va? Jag tror, i en annan översättning står det kunskapens ord. Jag tror inte att det som kallas kunskapens ord i folkmun är det som står här. I bästa fall så är det profetians gåva som uppenbarar sig. I sämsta fall så är det inte någon av gåvorna utan någonting annat. Va? Därför att ibland när saker och ting kallas kunskapens ord, då påminner det för mycket om det vi läser i Apostlagärningarna 19 om spådomskvinnan som sa saker om personer som inte hade kunnat veta. Jag, ibland får jag en känsla av att en del, ja jag säger rent ut, en del spådomsandar försöker ta sig in i församlingen och förklä sig ibland och då kallar man det för kunskapens ord. Allt som kallas kunskapens ord är inte spådom, absolut inte. Men jag vänder mig mot det och sättet att använda kunskapens ord. Jag tror inte att det är det som... Jag tror att när människor får uppenbarat olika saker för sig om andra människor som de kan förmedla på olika sätt, så är profetians gåva. Det ska inte kallas kunskapens ord, därför att det, jag tror inte det handlar om det. För kunskapens ord handlar om att förmedla kunskap, tror jag, undervisa. Det är min uppfattning. Men det kan finnas olika uppfattningar, men det är min uppfattning. Ja. Oj. Vi går till 14 kapitlet i första Korinthierbrevet. Och läser lite grann. Och då står det från första versen någonting som vi behöver komma ihåg när det gäller andens nåd och gåvor. Det står så här. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. I allt det här, det är så här att sånt som är övernaturligt, det kan locka fram dåliga sidor hos oss. Vi kan bli fascinerade över det därför att det är övernaturligt. Va? Så att vi gräver ner oss i det och glömmer vad som är allra viktigast, nämligen att i församlingen älskar vi varandra. Den heliga ande är också kärlekens ande. Va? Och det som håller ihop oss är att vi älskar våra bröder och systrar. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så att när vi söker gåvorna så får det inte bli så att vi blir så superandliga att vi börjar se ner på varandra till exempel. Tänk om jag har fått 3 gåvor och sen möter jag någon som inte verkar ha fått någon. Om jag då inte har kärlek, då är risken stor att då blir jag högmodig. Va? Då börjar jag förakta den som är liten och svag och som inte har lika mycket som jag har. Ja, ni förstår vad jag är ute efter. Va? Det är jätteviktigt. Va? Kärleken måste vara det band som överskiljer allt det här. Men när vi har det, då finns det en gåva faktiskt som utpekas som den viktigaste. Ser ni det? Profetians gåva. I allting som sker i församlingen så är det viktigt att det finns en profetisk tråd i allting. Och det betyder inte att vi i alla möten har någon som säger så, säger Herren, och så kommer ett budskap. Men när vi förbereder ett möte och vi väljer sånger så ska vi vara ledda av en profetisk ande. Va? När vi predikar och lägger ut skriften så ska det finnas en profetisk ande i den bemärkelsen att Gud är med i allt det här. När Petrus predikar på pingstdagen så citerar han olika bibelord från olika ställen. Vem fick honom att välja just dem? Jo, men det var ju profetians ande. Och gåvorna, om det är någon gåva som är viktigast, så är just den här. Just därför att vi ser genom hela Bibeln att Mose säger det till Josua, tänk om Gud skulle låta sin ande komma över allt Guds folk så att de blev profeter. Att kunna ha liksom en öppen kanal uppåt och höra Gud tala, kunna förmedla det till andra människor. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det kan vara en bibelvers. Det kan vara en sång. Det kan vara ett vittnesbörd i rätt tid. Kan man uppmuntra den i rätt tid? Bara. Det gör att församlingen börjar fungera. Att det finns en tydlig profetisk ton i saker och ting. Det tror jag är viktigt. Vi läser vidare. Och då säger han. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv. Men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte den uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Nytta hela tiden, va? Uppbyggelse. Allting ska ske till församlingens uppbyggelse. För när församlingen byggs upp inåt, då är den också stark att nå ut. Det är människor utanför. Mycket, mycket viktigt. Ja. 26 versen. Samma kapitel. Så ger han oss lite ordningsfrågor när det gäller de här sakerna. Nu följer jag inte manuskriptet jättemycket. Jag hoppar lite grann. Hur ska du då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. Ser ni det? Var och en. Alla har något att bidra med när man kommer till gudstjänsten och möts. Och så ger han exempel här då. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Det är det som är nådegåvornas centrum, att bygga upp, va? Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala då en i sänder och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter ska tala, de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den första tiga. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisare och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Till Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Gudstjänsten är faktiskt den plats där nådegåvarna har sin främsta funktion. När vi möts, då är det meningen att kroppens olika delar på något sätt aktiveras då. De olika gåvorna kliver fram. Alla kan naturligtvis inte prata i mun på varandra samtidigt. Vi kan inte sjunga, predika, profetera och tala tunga samtidigt. Det säger han, det är väldigt viktigt att det sker i en viss ordning. Men alla har någonting att bidra med. Jag tycker det var så fantastiskt här i söndags. Det var flera som bad när vi bad tillsammans. Det var många som ville berätta om vad Gud hade gjort. Så på det sättet så fick vi liksom en bredd i saker och ting som var fantastiskt. Så vill vi ha det. När nådegåvorna är i funktion. Ja. Vad kan vi säga mer om det här då? Vi slutar i Efesierbrevet, kapitel 4. Det kan vara värt att nämna det, därför att i samband... I samband med att församlingen ska hållas ihop då, så finns det då nådegåvor, har vi sett. Det finns också någonting som Bibeln kallar för tjänstegåvor, och de nämns här. Det är bra att känna till dem också. Efesierbrevet kapitel 4, vers 3. Här talas om kroppens enhet. Var ivriga. Nej, vi tar vers 2 förresten. För det här är viktigt att få med det här med kärleken. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Det behöver vi göra, va? Om vi tillhör. Det gör vi i en familj. Och då gör vi det i församlingen också. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp. Det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Han som är överallt, genom alla och i alla. Så nu talar han om enheten i lära, i tro och i kärlek då. Och sen går han in på gåvorna. Och då nämner han dem på ett lite annat sätt än vi har läst tidigare. Vers 7. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Ser ni här, vi får liksom olika... mängder nåd, som jag sagt, alltid tillräckligt, men beroende lite grann på vilken uppgift vi har, får vi lite olika. Därför heter det: han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte också att han har stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Det talas om Jesus här, att han har satt sig på Guds faders högra sida. Sen kommer det då: och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom med huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Och det som talas om här är precis det vi har talat om tidigare. Gåvorna till för att bygga upp församlingen. Och för att se till att Kristus är huvudet. För att bevara kärleken och enheten och allt det där. Det som betonas här är de här fem tjänstegåvorna, brukar man säga. Apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Det är fem stycken uppgifter i Guds rike som har till syfte att betjäna resten av kroppen. Så här talas förmodligen om hur den bästa församlingsledningen ska se ut. I en församlingsledning behöver det finnas människor som har de här uppgifterna, för de är till för att bygga upp kroppen. Vad är det här då? Ja, en apostel, det är väldigt ofta en missionär, en människa som går till nya områden för att kunna evangelium. Profeter, det vet vi vad det är, det är människor som talar profetiskt, va? Evangelister, det, i en annan översättning står det förkunnare, det är de här som vill ut, nå ut, som vill få ut evangelium till andra människor hela tiden, va? Och så har du herdarna, det kanske är den typiska församlingsföreståndaren, va? Den som stannar många, många år på varje plats och som vårdar fårhjorden och samlar ihop den och har stor omsorg. Och sen har vi lärarna, det är de här bibellärarna som kan Bibeln som rinnande vatten. Och som, om du väcker dem mitt i natten och frågar vilken storlek på skorna du har så kan de inte svara. Men säger du vad står det i 5 Mosebok 32, då vet de direkt, det kan de säga på en gång. Men de här fem gåvorna, de tillhör först och främst församlingsledningen. Man kan koppla de här till olika nådegåvor sen då, men det ska vi inte göra nu. Men det går att jämföra och se liksom att här finns det väldigt tydligt. Profet och profetisk gåva är väldigt tydligt då. Lärare och förmedla kunskap är väldigt tydligt och så vidare. Det finns tydliga sådana kopplingar. Okej, vi ska inte hålla på ett mycket längre. Men vi börjar med att säga så här, att de här gåvorna som vi har talat om och som vi börjar fundera över och söka över, de är till för att församlingskroppen ska få liv. När det här finns hos varje medlem och vi liksom samverkar på rätt sätt, va, då blir det en kropp som fungerar. Och det är det jag tror är meningen. Vi kan ju läsa om det här, vilket vi har gjort nu, och sen kan vi ju gå hem och tycka att det är intressant, och det ska det vara. Men vad jag känner, ungefär som Stephen Hawking som satt och funderade över vem kan ge liv åt mina döda ekvationer här då? Då känner jag, Gud, låt det här få fungera. Väldigt ofta i församlingarna upplever jag nu för tiden så uppkommer splittring och elände kring perifera frågor. Vi bråkar om musikstil ibland. Det kan vara verksamhetens utformning, det kan vara allt möjligt sånt här. Och jag tror att många av de här perifera frågorna kommer in i centrum därför att något av det centrala saknas. Men när man kommer in i en församling där man på gudstjänsten så känner man att Gud är där, va? Mm. Och de olika gåvorna är i funktion. Då hänger man inte upp sig på den här perifera saker. Då uppstår inte splittring kring dem. Det blir inte intressant då. Då känner man, ja, det spelar ingen roll, va? Gud är nära. Då kanske det ut med att det är både nya och gamla sånger. Det är inte viktigt, va? Och det blir en atmosfär som präglas av en kärlek då. Så att vi börjar inte bråka om onödiga saker. Det är därför det är så viktigt att det här får fungera. Mig har det hjälpt så otroligt många gånger att jag har mött människor som har en profetisk gåva. Som har kunnat tala om för mig. Precis så här har du det. Men var inte orolig. Gud kommer hjälpa dig. Och det har vänt för mig. Så där bara. Jag vet inte vad det var idag om jag inte hade mött de människorna. Alltså min mamma som var i djup kris en gång. Jag slutar med att berätta det. Och så av någon anledning så är hon nere vid tågstationen i Alingsås. Och jag vet inte hur det var, om hon skulle möta någon där eller hur det var. Men, eller hämta någonting. Därför att det kom någon som skulle åka förbi bara skulle lämna någonting. Jag kommer inte ihåg de detaljerna. Men det jag minns det är det här. När hon kommer dit och träffar den här personen, så säger han, utan att veta någonting om hennes situation, säger så här. Han citerar ett bibelord rakt upp och ner. Det står så här: lev inte för pengar. Gud har sagt, jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig. Och sen klev hon på tåget igen och åkte iväg. Just då hade mina föräldrar jättejobbigt med sin ekonomi. Vad är det här för någonting? Ja, men det är ju andens nådegåva. Det var en profet som satt på tåget där. En vanlig människa som med fel och brister, men som var öppen för vad Gud ville göra. Ja, det här är jätteviktigt. Vi behöver be om detta. Amen.